Vi ska ta och läsa härifrån andra krönikeboken. Det sjunde kapitlet och den 14:e versen läser vi där. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Herre, så beder vi. Tacka dig för att du har talat en gång för alltid. Tack för att ditt ord gäller, och det gäller här ikväll. Och vi beder att vi ska kunna ta det till oss, så att du får lyckas i våra liv. Utför ditt verk nu. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Ja, det här är ju ett av de mest kända från krönikeboken och som ofta citeras. Och vi har hört det många gånger. Och då tänker vi på att det ska bli en förändring i vårt land, som det avslutas med här. Och så tänker vi på att det står att då ska vi bedja. Ungefär så har jag också uppfattat det. Och jag tror många andra också har gjort det. Men när jag läste den här versen igen för några veckor sedan, så blev den en mer levande, måste jag säga. Och jag förstår att det är mer än bön som måste till. För det första så talar ju Gud här till sitt folk, och han säger mitt folk. Och Gud kallade judarna som sitt folk att vara vittnesbördet i hela den hedniska världen. Så gav han dem detta budskap. Men så vet vi att Gud kallade ett nytt folk, nya förbundets folk, vilket vi är. Och vi bär också Jesu Kristi namn. Så vi är hans folk, verkligen. Vi kan läsa detta gammaltestamentliga ord precis som ett tilltal till oss här. Och som är nyckeln om vi ska få se en förändring i det här landet. Och då måste vi följa det som står här. För Guds ord och hans rådslut och hans anvisningar, de är eviga. Och vi kan inte plocka bort någonting här. Och då så står det här. Först står det om hans folk ödmjukar sig, står det. Och det är framförallt det som jag har tänkt på. Tänk att Gud måste tala till oss här att vi måste ödmjuka oss. Och han förstärker det ännu mer här att vi ska omvända oss från våra onda vägar. Tänk, Guds folk kan väl inte gå på onda vägar? Nej. Och då så är ju, jag vill stanna inför det här med ödmjukhet. Jag tror att det är nyckeln för att vi ska komma överhuvudtaget i rätt ställning, så att Gud också kan höra våra böner. Och det är någonting som har hänt. Och jag har lagt märke till i vårt land och hur människor talar. Och ni har säkert också lagt märke till detta. Och då så när de intervjuar olika personer i olika sammanhang som har gjort något i regel bra, så säger man: jag är stolt. Jag är stolt över vad jag har gjort. Jag är stolt över detta, och jag är stolt. Har ni hört detta? Det upprepas hela tiden. Och detta har hänt de sista åren. Och jag reagerar varenda gång på detta. förr, och så om man hade gjort något bra, då sa man, jag är glad, sa man. Jag är tacksam. Men nu säger man stolt, jag är stolt. Och det här är någonting som Gud ser allvarligt på. Och det här har, tror jag, blivit så att säga ett med folksjälen i Sveriges land. För Jesus säger ju också, det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det är bara ett vittnesbörd om hur man har det i sitt hjärta. Man är så oerhört stolt. Och där kan man möta människor, de kommer så stolta, och det här kommer jag. Och attityden om man pratar med dem, och kanske inte minst när man evangeliserar. Och vi har mött det, och en del har blivit utskällda när de har kommit på det här sättet. Stolthet. Och då är det illa. Och det blir än mer illa om det kommer in ibland oss som Guds folk. Och jag tror nästan att jag har hört också kristna som börjar säga att jag är stolt över detta, jag är stolt över det och så här. Hörrni, här måste det rensas ut, denna stolthet. För det är precis tvärt emot vad Gud har sagt om man ödmjukar sig. Och där står stoltheten precis så som motpol på detta. Så låt oss inte svepa med i den här stolthetsvågen som går över vårt land. Utan att vi istället ödmjukar oss inför Gud. Och det finns anledning att göra det. För vi har misslyckats. Vi har misslyckats faktiskt med det uppdrag som vi har fått av Jesus. Så vi kan inte säga att vi är stolta över vad jag har gjort och vad vår församling har gjort. Församlingar går tillbaka i vårt land. Och det är fel väg. Och för att det måste bli en vändpunkt, så tror jag att vi måste lyfta upp det här med ödmjukheten. För det är själva grunden för oss. Ja. Och vi kan vara så stolta över allt möjligt och våra kyrkor och hur fint det är, hörni. Och det är ju väldigt fina kyrkor idag. Och kanske vi berömmer oss och tycker, ja, tänk vilken fin kyrka. Hoppas de ser hur fin kyrka vi har. Jag tror inte det imponerar ett dugg på de ofrälsta. Utan det skapar bara distans. När de vet hur världens människor lider och svälter, så bygger vi kyrkor. Hörni, sanningen måste komma i fatt oss. Och sanningen, jag brukar säga, jag har gått ifrån kris till att det är katastrof. Och det är då när vi inser hur det läget är i vårt land. Det är först då som vi är villiga till att göra en förändring. Ja. Och jag läste om en kyrka uppe i Stockholm. De hade 300 medlemmar. Men de bestämde sig för att kolla upp det här. Alla dessa som fanns med i matrikeln. Och ringa och fråga om de ville vara med i församlingen. Fick stryka en efter en. Nej, vi vill inte vara med. De var borta. Slutresultatet blev 150. Hälften. Ja. Men det kan ju vara stolt att visa upp er 300 medlemmar. Sanningen kom fram. Det var 150. Och det är mycket luft i våra siffror. I alla våra siffror, tror jag. Så låt oss inte gå efter det och tala om hur många vi är. Utan tala om hur svaga vi är. För i svagheten fullkomnas kraften. Det är också ett skriftord. Och där behöver vi gå tillbaka till denna svaghet som präglade det som var frikyrkornas framgång, om jag säger så. Och det var ju de här enkla evangelisterna. Ja, det var enkla evangelister. Oerhört enkla. De hade inte gått några pastorsutbildningar. Men Gud hade rört vid deras hjärtan. Och det var en sak som präglade dem. Och det var att de hade nöd för människors frälsning. Och det kände människorna. Och därför behövde det inte vara så märkvärdiga utläggningar. Utan de tog sin gitarr och spelade och sjöng och grät och bad för människor. Och de blev frälsta. Det gick inte att stå emot. För Gud har utvalt det som enkelt. Jag fick för en hel del år sedan ett brev ifrån en av Alliansmissionens evangelister. Hon var gammal då. Och nu har hon fått flytta hem för flera år sedan. Hon berättade om när hon skrev där. Det var ett väldigt talande brev. Hon kom till Rörvik. Tillsammans med sin evangelistkamrat. Två unga flickor. Och de ställde sig där och sjöng och vittnade. Och samhället skakade. De blev frälsta den ena efter den andra. Och biografen som fanns där kunde inte ha några föreställningar. Det kom inget folk. Det var Guds ord. Det var deras enkla sång och vittnesbörd som drog dem dit. Och de sa på biografen, hon skrev det, att kan inte de där flickorna försvinna så vi kan fortsätta. Tänk vilken makt med Gud man kan ha om man ställer sig i hans tjänst. Enkelheten. Nöden. Åh, käre Gud. Det är detta som vi behöver få tillbaka. Idag talar man inte om enkla evangelister. Utan nu ska man ha sin egen ministry. Här ska man ha ett eget. Man ska komma i sin fina bil och visa hur framgångsrik man är. Jag tror att det snarare stänger hjärtan när man kanske är på det här sättet. De här de fick cykla och de fick gå och de kämpade. Bara det var ett vittnesbörd. Förstår ni hur de uppträdde deras liv? Jag hittade ett ord här nu i Filipperbrevet. Här redan i den första kristna tiden. Så fanns det här problemet och Paulus han skriver till församlingen i Filippi i det andra kapitlet och vers 21. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Tänk redan där. Så var det de som var i tjänst, men de sökte sitt. Och Gud hjälp oss att inte söka vårt och vår berömmelse. Utan att vi söker Jesu Kristi sak. Då kan det hända ting. Och ja, det kan hända direkt hörni. I samma stund som vi kommer ner på knä och ödmjukar oss. Gud han utvalde det som ingenting var. Det som ringa var. Tänk att det står så. Och det gäller än. Jag läste om Napoleon Bjur. Den här mannen som var en pionjär i Norrland och fick bedja med människor, bygga upp församlingar. Han var ett oäkta barn. Han föddes utanför äktenskapet. Det var inte så lätt på den tiden. Och sen fick han ut och tigga i husen. Det var fattigt. Han gick och knackade på och frågade om man kunde få en brödbit. När han var ung förstås. Och någon sa till honom vilken fin pojke du är. Men också en syndare, sa han. Den lille pojken. Han förstod vad han var i Guds ögon. Det var en sån Gud utvalde för att skaka om Norrland. Också en syndare, sa han. Tänk förstår ni, vilket vittnesbörd. Han var ett vittnesbörd ända in till sin dödsbädd. Där han låg och sonen bakade över honom. Tre dagar innan han dog så skulle han bedja för alla sina anhöriga. Han var så svag så att de fick ju hjälpa ner honom. Och fram till stolen för han skulle böja knä till varje pris. Och han var ju så svag så han orkade inte ligga länge på knäna. Utan då han fick hjälpa upp honom. Och så vidare han lite och så ner på knäna och bedja. Och så höll det på hela dagen innan han hade gått igenom alla sina anhöriga. Och på det här sättet så skulle han bedja. Tänk, man kan tycka då att han kunde legat och bet, men han hade bett på knä, och det skulle han göra in i det sista. Och läkaren såg vilka valkar det var på knäna, och han frågade Bjur, var kommer de valkarna ifrån? Ja, ni vet var de kom ifrån. Käre god Gud. Han hade legat mer än halva sitt liv på knäna. Han gick upp i 4 och 5 och bad ett par timmar till 7. Sen plockade han fram Bibeln. Ja, det är då Gud kan komma med sin ande över sådana redskap. Ja, vi behöver läsa väckelsehistorien för att vakna upp. Det är enda räddningen alltså, för vi håller på att bryta ner fullständigt det de här personerna, de här bröderna och systrarna höll på att bygga upp. Snart stängs den ena kyrkan efter den andra om vi inte ödmjukar oss och söker Herren. Och här är det någonting också, just det här med som han praktiserade och som alla de här pionjärerna praktiserade, och det var bön på knä. Ja. Vad finns idag knäbönemötena? Ja, men det är väl inte så noga kanske någon tänker. Ja, men det är också ett tecken på stolthet. Ödmjukhet, då böjer man sig. Det ligger i själva ordets natur att man böjer sig. Och ja, bara praktisera det. Man behöver inte ens be, utan bara detta att nu böjer jag mig inför dig Gud. Tänk på detta. Bara gör detta. Och sen kan man bedja. Jag böjer mig inför dig Gud. Och det finns väl inget större än att böja sin figur. Så vi behöver ner på knä igen. Faktiskt, det är inte obetydligt. Utan det har en betydelse. Men då kanske någon säger, Gud hör mig lika bra om jag sitter. Ja, inte låter det så väldigt ödmjukt när man säger det, tycker jag. Utan det är protest. Protester hela tiden. Men läs Nya testamentet. Jag böjer mina knän, säger Paulus. De böjde sina knän. Det var knävägen. Nu ska det vara bekvämvägen istället. Och det blir inga resultat på den vägen. Utan det är knävägen som vi måste gå. Ja, det borde vara så självklart det här egentligen. Men vi har kommit bort från det här steg för steg. Och bönelivet. Vad viktigt det är. Det går aldrig att gå förbi. Så praktisera den här välsignade vägen, knävägen. Ja, det finns de som aldrig kanske har böjt sina knä. Aldrig fått uppleva denna välsignelse att få böja sig inför Gud. Börja där och fortsätt med bön. Bara denna ställningen och säg till Gud, jag böjer mig inför dig. Ja, det finns ju de som vägrar, och det här är ju helt frivilligt. Ja, är vi så svaga som Napoleon Bjure? Någon av oss, det undrar jag. Men så det finns nog möjlighet. Det ringde en gammal kvinnlig pastor upp i, hon hade varit pastor upp i Dalarna. Och där gick de knävägen. Hon var ju gammal, ja, hon lever faktiskt där. Men hon sa det att när vi hade bön där, det var en baptistförsamling. Ja, då skulle de här tanterna, de var så tjocka, så stora, tjocka tanter. Och de skulle ner på knä, sa hon. Och jag tänkte, det går att låta en lyftkran få upp dem. Ja. Men de kom både ner Och de kom upp också. De visste vägen. Och det är nog ganska betecknande för det arv som finns där uppe i Dalarna. För då har de fått kämpa, och inte minst baptisterna. Läst hur de kämpade och hur de fängslades och satt i fängelse. För att de praktiserade bibelordet. Det är inte klokt. Och jag har varit där i Skattungsby kapell. Där ett gammalt kapell i Skattungsbyn, åkt dit om ni är i Dalarna. Där inne så finns det bojor. Och jag tog på dem. De var så här, fängslade de dem. Och sedan inte nog med det, utan sedan gick det en järnkedja ner till fötterna där det var bojor. Så att de var fängslade och minimalt kunde röra sig. Det är nyttigt att tänka på hur det kändes. Vilket pris de betalade för att tjäna Gud. Och när man kom in i det här enkla kapellet, det är ju en form av museum nu. Inget elektriskt ljus, utan mörkta, obekväma träbänkar och en enkel talarstol. Och fönster som släppte in lite ljus. Men det räckte för Gud. Gud var där. Gud var där. Och när människor kom in så fick de möta Gud. Och lämnar de sig inte till Gud så fick de väl gå ut. För så stark var Guds närvaro. Det är det vi behöver, hörni. Guds närvaro i våra möten. Så att antingen blir man frälst eller så står man inte ut, utan man går ut. Och jag tror att det börjar med att vi böjer oss, ödmjukar oss. Böjer våra hjärtan också. Böjer våra knän, böjer oss. Och erkänner vi har misslyckats. Ja. Och tänk på det bibelordet där det sägs så här. Alla knän ska böjas i Jesu namn. Ja, då är det väl ändå bra att kunna böja knäna här på jorden. Och tränat inför detta en gång. Det är också ett ord. Ja, och jag har också nämnt här om dess motsats, stolthet. Och jag letade rätt på några bibelord här. Bibeln talar ju jättemycket om stolthet. Och varnar för det. Ordspråksboken 16:18 så står det så här. Stolthet går före undergång. Och högmod går före fall. Ja, hur ska det gå med oss? Och när Paulus beskriver situationen hur det ska vara i den yttersta tiden i andra Timoteusbrevet 3:2. Så säger han då, människor kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, säger han. Tänk att han visste det. Det uppenbarade Gud. Och nu har vi det. Det är som ett tidstecken. Och jag hörde faktiskt någon engelsktalande idag när jag slog på tvn. I am proud. Alltså, det är ett vittnesbörd om att det Paulus profeterade, det går över världen idag. Stolthet, det är ett tecken här. Och snart så går vi in i slutet här. Och då är det slut på all stolthet. Det som har stått emot Gud. För jag hittade också ett bibelord här i Jesaja 2:12. Jag skickar med det här också i avslutningen. För Herren Sebaots dag ska komma. Mot allt som är stolt, står det. Herren Sebaots dag, det är dagen då Gud ska böja världens människor. Och då är det viktigt för oss att vi inte tillhör den stolta skaran. Stolt och högt mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas. Det kommer en dag när alla kommer att ödmjuka sig. Varenda stolt människa. Och det blir på Herrens dag, då kommer han att gripa in. Och vi är mycket, mycket nära den dagen. Snart så kommer Gud och tar itu med stoltheten. Det ringde mig en kvinna här i fredags, var det väl? Hon är från Bulgarien men bor i Sverige. Och hon har en bror som är pastor nere i Bulgarien. Hon ringde upp mig för att berätta en sak. Och det var ett långt, rätt så långt samtal och med många detaljer. Och hon ville skicka över det, för hon skulle få det på engelska och skicka över det. Och jag kan på olika sätt kanske försöka få ut det, som det heter idag i medievärlden. Men det var, Gud tog ut ett redskap, han var muslim. Och han var från Pakistan och bodde i Bulgarien. Och han hade en son som var katastrofalt sjuk. Skulle väl i princip dö, men några kristna frågade om de fick bedja för honom. Och de gick in i sjuksalen. Men han vägrade. Och rätt vad det är så började jubla där inne. Pojken bara blev levande. Och ut kom då det här. Men han ville vara hård och säga att det är Allah som har gjort detta. Så. Då ställde sig Jesus utanför hans dörr och talade direkt till honom. Det är jag som har helat din son. Och nu kallar jag dig, sa han. Och du ska ha ett budskap som du ska förmedla så mycket du kan. Och det är att kristenheten i Europa, de sover. Och det är på pricken. Och vi tillhör Europa. Och vi sover till stora delar. Vi får rannsaka oss allihop. Och sedan så talades det mer. Vad som kommer att hända i Europa. Om det inte blir någon omvändelse. Och det finns ju ingen tecken på det faktiskt. Men då kommer Gud att ödmjuka Europas folk. Den enda nationen där det inte är eller enda världsdelen där det inte är väckelse. Det var dit redan Paulus kom över till Makedonien och predikade, och vi tog emot budskapet här i Europa. Men nu så slår kyrkorna igen. Det är ju inte svårt att tyda teckens tecken när man ser hur kyrka efter kyrka utannonseras till försäljning. Och Jesus säger ju också att det första ska bli det sista. Det var vi som fick det först. Medan väckelsens eld brinner utöver världen och i olika världsdelar. Ja, det var det här med ödmjukhet som jag ville stryka under och säga att utan att vi börjar på rätt nivå, på rätt grund, så kan vi göra vad som helst utan att det blir några resultat. Så låt oss verka för detta, predika det. Och rannsaka våra hjärtan och ödmjuka oss. Jag bara kan tänka om Gud finge ta oss här allihop. Och förvandla oss. Ta bort all stolthet i våra liv. Till ödmjukhet. Och vilken ton det skulle bli. Vilken sanktion det skulle bli från himmelen. När Gud ser de här ödmjuka sig. De ödmjuka sig inför mig. Ja, det kanske inte behövs så våldsamt mycket bön då, om vi börjar där. Det stod så här i den här versen. Det stod så, ödmjuka sig och ber sedan och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Tänk att det ska behöva stå så om det är folk som Gud har kallat, att de går på onda vägar. Jag skulle kunna ge många exempel här, men jag ska inte göra det. Hur man har kommit på fel vägar. Men om vi omvänder oss, tänk att det står inte om hedningarna omvänder sig, om mitt folk omvänder sig. Det är ödmjukhet och omvändelse. Skriv upp de två punkterna och låt oss kämpa med detta i våra liv. Så vi ödmjukar oss och omvänder oss. Då kan Gud tala. Annars kan vi tala ihjäl oss, hörni, hur mycket som helst ifrån sådana här talarstolar. Ja, käre Gud. Tänk, då kommer Gud in i hjärtat. Jag mötte en salig broder en gång uppe på Nyhemsveckan. Det är det enda jag kommer ihåg från det året, vad jag vet. Han kom så salig, han kände igen mig. Åh, tänk, sa han, han strålade. Tänk att Gud bor i himlen. Och han bor också i ett ödmjukt hjärta. Han hade fått detta levande för sig. Alltså han bara sken. Tänk att Gud bor här inne. Och det är i ett ödmjukt hjärta. Ja, han var salig, tack och lov, och det blir vi när vi vet att Gud bor i sin helgedom. Han behöver rensa också sin helgedom, helgelse och renhet. Ja, ja, hur ska jag bli ödmjuk? Kanske någon säger, ja, det är inte lätt. Men Jesus säger det sista bibelordet här, ta på mitt ok och lär om mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Ja, Jesus är ödmjuk. Och får han behärska våra hjärtan, då blir vi också ödmjuka. Så det enda jag säger, Jesus, du som är ödmjuk. Kom in här. Lev ut din ödmjukhet genom mig. Och det står väl också att vi ska ta på oss ödmjukhetens tjänare dräkt, tror jag också. En väldigt fin dräkt att ha på sig. Det öppnar människors hjärta när vi kommer i ödmjukhet. Inte i stolthet och ska vara lite högre och predika för dem. Men i ödmjukhet. Och vi kanske frågar, hur har du det? Har du det lätt? Har du det svårt? Jag kan be för dig och så vidare. Det öppnar människors hjärta. Ja, jag tror att sluta där. Kära Herre Jesus. Tack Jesus för att du är ödmjuk. Och Jesus, vi känner att vi bara har brist. Förbarmad över mig. Förbarmad över oss som bär ditt namn i det här landet. Gud, förlåt mig. Förlåt oss. Börja om på den sanna och äkta grunden. Ödmjukhetens grund, Herre. Vi ber att du ger oss en ödmjuk och förkrossad ande. Som David beder i psalm 51. En ödmjuk och förkrossad ande ska inte du förkasta. Tack Gud, Herre, hjälp oss. Att ha denna ställning, en ödmjuk och förkrossad ande. Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss i Jesu namn, Herre. Vi ber att vi får vända tillbaka till de gamla stigarna och pionjärerna som gick på dessa. Och Herre, kämpade Jesus. Förlåt oss att vi håller på att riva ner detta nu, käre Gud. Herre, vi ber i Jesu namn. Gud, utför nu ditt verk genom din ande. Jag ber, halleluja, halleluja, Jesus, jag tackar dig, kära Gud.